Förtroliga band av Vic Sunesson, inläst av Sten Erisi för Saga. Personer: Linda Ray, schlagersångerska och för detta skådespelerska, gift med Donald Don Erner, civilingenjör och uppfinnare, bror till Rickard Erner, direktör i Ermec, Erners mekaniska fabriks AB. Urban Eriksson, bröderna Erners far som startat företaget. Frans Leonard, Linda Rays manager och disponent i Doremi musikförlag, dotterbolag till Ermec. Alvar Skärp, PR-man och annat åt Ermec. Henry Sundström, kontrollant för Ermecs nybygge. Anneli Wallgren, Dons teknisk assistent och sekreterare. Malin Lindén, Rickards sekreterare. Vidare Aron Andersson, förste kriminalassistent och som vanligt talför. Jesper Falk, förste polisassistent, numera med grå hårtofs. O.P. Nilsson, kriminalkommissarie. Samt skilda figurer av skilda kön och en hund. Adjö, min hjärtans kära. Adjö, min lilla vän. 1. För någon vecka sedan hade man brutit isrännan från Ulvsunda sjö ut mot Riddarfjärden och Rickard tittade utan att se på de mjukt gungande flaken nere i issörjan, gråblå i kvällningen som ännu kände av att vintern höll sitt grepp längre än vanligt den här våren. Han gick långsamt längs högra sidan av bron ut mot Lilla Essingen där hyreskasernerna från 30-talet tornade sig i trista klumpar upp över granithällarna. På Kungsholmssidan skymtade två breda portar in till Bergakungens sal. Man hade börjat med den delen av den nya Essingeleden som inom något år skulle vara en efterlängtad ny förbindelse mellan Stockholms vattensprängda malmar. Några ungdomar hängde kring kiosken vid brofästet och Rickard rynkade förtörnat ögonbrynen åt det ilska knattret från en mopedknuttes ögonsten vid trottoarkanten. Damen i kiosken nickade igenkännande åt honom när han räckte fram en femma och utan kommentar fick en kvällstidning och en Askrio Brasil. Han hade arbetat in den där rutinen sedan en tid och även om damerna bakom glasluckan växlade räknades han ut till stamkunderna. Han hade räknat med det. Till höger om stenklossarna framför honom svängde Primusgatan runt husets baksida för att så småningom leta sig fram till Essinge Brogata igen. Leden som skar den lilla av hyreshusen nedtyngda ön i två skilda delar var dera i sin tur vid vattnet dominerad av en stor industri. Primusfabriken i ett gammalt hedligt rödtegel åt Kungsholmssidan och den lite moderna Luxfabriken ut mot Riddarfjärden. Han fortsatte enligt gammal rutin upp mot ön, men svängde utan att se sig om runt en parkerad bil och korsade Brogatan. Väl över på andra sidan hade han redan brutit rutinen och när han nu återvände över Lilla Essingebron hade han tagit de första stegen mot det han satt sig för att genomföra. Något svårt, oerhört, men som så sakna utvecklat sig på något sätt ofrånkomligt. Ett mord. Där han gick längs broräcket tillbaka mot det hus han nyss lämnat måste han kämpa mot för att inte omedvetet börja se sig omkring, granska andra kvällsvandrare, sökande efter eventuellt kända ansikten, vittnen. Den kraftiga huslängan på Madribergsområdets islutning var hög men ändå inte dominerande. Bakom den reste sig redan ett av de nya tidningshusen i konservativt majestätiskt fasadtegel, men med en strömlinjeformad fasad som måhända omedvetet sökte hävda att här följde man otvivelaktigt med sin tid. Byggnadskranarna från den konkurrerande pressens nybygge varslade om att monumentalitet inte förbehölls de konservativa. Liberalismen och landets största tidningar skulle förvisso även genom sitt nybygge komma att söka hävda sin storhet. Han stack kvällstidningen i fickan till trenchcoaten och kisade upp mot gavelfönstren i den genom vinkelställda husdel och hackiga fasaden på andra sidan bron. Det lyste i Lindas fönster, i det stora vardagsrummet och i hennes sovrum. I Dons rum var det mörkt, men han skulle också nu, om allt gick enligt beräkningarna, sitta fördjupad i sina ritningar och kalkyler på laboratoriet. Asfalten på gångbanan var lätt fuktig och i slänten ner mot det knappt årsgamla bostadskomplexet verkade leran klibbig och föga lockande. Han fortsatte längs Essingevägen som ännu inte var öppnad för trafik och svängde lugnt ner mot det långa huset som enligt mångas mening på ett närmast chockerande sätt skar av utsikten mot vattnet över till Reimersholm och Söderlanden. Ingen tycktes lägga märke till honom. När han lugnt gick in i gavelhuset, han hörde barnrösten bit upp i trappan, men de tystnade när hissen förde honom uppåt. Ännu kan jag vända, tänkte han. Ännu gör det inget om någon ser mig. Inte nu, men sedan, sedan. Hissen stannade med tryck. Han såg den försvinna ner genom glaset i den blanka dörrytan. Med vänster arm tryckt in mot kroppen kunde han känna pistolen i innerfickan. Instinktivt förde han handen mot höger bakficka i byxorna, där den instinktiva gesten han lärt in för att alltid komma ihåg att ta med sig sin nyckelknippa, inte riskera att låsa sig ute. Idag var det viktigare än någonsin. När han låste upp dörren till sin lägenhet funderade han ett slag på att ställa upp låset. Man visste aldrig vad som skulle kunna hända. Så han log bistert för sig själv och gick utan att ta sig ytterrock eller hatt tvärs över hallen in i vardagsrummet.